Trevligt att få vara här. Pelle Bark heter jag. Och många nya ansikten för mig. Några känner jag igen. Och ni vet ju inte vem jag är. Ni har liksom bara gjort ett sånt här byte. Och ni känner så här, jaha, hur blev det här? Jättespännande att få vara här. Jag är östgöte som ni säkert hör. Så ni kan vara trygga med det. Jag bor i Hjulsbro. Och med fru och barn, fyra barn. Och är pastor i Askeby i församlingen där. Vet inte, har ni varit ute i Askeby? Några av er? Har ni varit i verkstaden? Ja. Kul, ni är alltid välkomna dit. Vi har semlecafé. Kan man ju bara göra reklam för. På tisdagar kan man ut och köpa en semla i Askeby. Jag jobbar också som fängelsepastor. Och det är inte i Askeby då, utan det är i Norrköping, på häktet i Norrköping och en anstalt ute på Skenäs. Så att det är lite 50-50 där. Men gott att få vara här och ta det här temat. Ett välsignat liv. Jag vet inte hur djupt ni har gått in i det här temat. Kanske några av er har köpt den här boken, Ett helt liv. Läser den av Daniel Röjås. Och då kommer ni se att efter den här predikan så kommer jag göra något helt annat än vad Daniel gör i sin bok. Så då kan man läsa boken och så får man en liten annan bild av det här med ett välsignat liv. Vi ber en bön tillsammans. Tack Herre för att vi får mötas idag till gudstjänst och vi får vara öppna inför vad du vill göra. Herre, tack för att du vill komma med din välsignelse över oss. Tack för ditt ansikte som lyser över oss. Låt oss vara öppna för dig, Herre. Led oss var och en tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Först kan man ju konstatera att det där med välsignelse kan ju betyda en rätt så många olika saker. Tittar man på en amerikansk film så kan man ju kanske se så här att ibland så är det den unge mannen då som ber om välsignelse att få gifta sig med en flicka kanske. Alltså välsignelse i betydelse tillåtelse. Jag tror inte vi använder det så ofta. Men vi kanske kan säga så här, vilken välsignad dag jag har haft. Alltså vilken god dag i betydelsen av att det har varit gott. Det har känts bra. Och så önskar vi varandra välsignelse. Vi önskar varandra ett gott liv. Och jag tänker att välsignelsen som Bibeln lyfter fram, det är någonting som vi alla människor längtar efter och söker efter. Att få välsignelse. Och jag tänker lite att få vara välsignad, det är att få hitta hem. Att få vila. Vi får se om vi knyter an till det här bibelordet. Men jag tänker att det hör ihop att få verkligen få landa hos Gud. Och idag tänkte jag att vi skulle ta oss an också en mer klassisk söndagsskolberättelse då. De fick en mer ovanlig. Men vi ska ta en klassisk Jakob. Berättelsen om Jakob. Och vi ska nämna också hans bror Esau. För det tycker jag är en berättelse som handlar väldigt mycket om välsignelse. Och så ska vi låta Jakob få ställa några frågor. Jag vet inte hur mycket ni som församling, våran församling Askeby är inte så här stenkoll på att vi är i fastan. Alltså det vet vi ju, vi är i fastan. Men vi liksom gör lite olika av det där. Jag tror att det kanske är så vi brukar göra i frikyrkan. Men man kan ju tänka sig, fastan är ju en förberedelseperiod inför att vi ska få fira påsk. Och ni vet, går man till många andra kyrkor, då så kan de spela lite, psalmerna går lite i moll, det är lite strävare. Och kanske kan vi få ta till oss det där lite. Jakob kommer idag få ställa lite sådär utmanande frågor till oss. Lite, jag ska inte säga att de är strävade, jag tror inte jag vågar första gången jag predikar och ser vad tuff mot er. Men lite utmanande. Lite ransakande, det tänker jag, det är en del av fastan. Att få faktiskt, var står jag nu? Var befinner jag mig? Jakob, vi uppdaterar oss. Han var ju en av patriarkerna, alltså en av Israels stamfäder. Abraham, Isak och så kom Jakob. Och Jakob, han fick ju 12 söner. Och de kan inte jag rabbla upp. Det är säkert någon av er som de sitter i bakhuvudet, de där 12 sönerna. Men det blir också på något sätt stommen för Israel sen. Så han var en väldigt betydelsefull person. Och jag tänker man kan läsa de här berättelserna. Det är jättemånga kapitel i första Mosebok som behandlar Jakob. Och man kan läsa dem med, för att se Guds fantastiska frälsningshistoria. Men så kan man läsa dem också lite för att man får ett inblick från inblick i Jakobs liv. Och på något sätt se, okej, kan vi lära någonting? För det är klart, när man börjar läsa om Jakob så ser man, okej, det här är ingen liksom hjältefigur. Han är ganska lurig alltså. Och kan vi lära oss någonting av det? Jag tänker att Jakob kan visa upp sin baksida. Alla människor, vi har en framsida som vi naturligt visar. Men så finns det ju en baksida i våra liv också. Eller en bakgård. I alla fall har jag det. Och ibland är det bra att ha koll på vad finns det i den där bakgården. Och kanske emellanåt inför några i förtroende få visa så här ser du, så här ser min bakgård ut. Och det första vi kan se, det är att Jakob faktiskt växer upp i en ganska trasig familj. Abraham och Sara hade svårt att få barn. Och så var det även för Isak och Rebecka, som var Jakobs föräldrar. De fick kämpa med barnlöshet länge. 20 år tog det innan Rebecka blev gravid. Och när hon blev gravid så blev magen stor. Okej, här finns inte bara en bebis, det finns två. Och ganska märkligt var det ju också att Rebecka fick tidigt höra från Gud att de här barnen, det är något speciellt med dem. Hon fick höra att den äldsta i magen ska få betjäna den yngsta. Hon fick höra Guds röst säga det där. Och jag tror att det där formade hennes moderskap sen. Barnen kom. Ni vet Esau, han kom först. Och vad gjorde Jakob? Minns ni det? Nu, vart höll han? I hälen. Han var liksom tätt efter. Han höll i hälen, han kom ut. De växte upp och det är ju ett sånt här man brukar tala om i söndagsskolan. De såg ju olika ut. Jag tänker att Esau, han var lite utav liksom macho-idealet. Han var stark och luden. Luden som en skinnfäll. Och han älskade att vara ute och jaga. Medan Jakob, han var slät. Han befann sig mer hemma, på hemmaplan. Men vad menar jag med när jag säger att det var en trasig familj? Jo, men det står ganska tydligt att Jakob blev Rebekkas älsklingspojke. Medan Esau, det blev Isaks favorit. Det står Isak som hade smak för vilt älskade Esau mest. Det är ganska bittert. Ganska svår uppväxt. Jag brukar säga så här. Som förälder har man två uppgifter. Och ni som är föräldrar, ni tänker så här. Är det inte fler eller? Men det är två åtminstone jätteviktiga uppgifter. Och det är att ta emot sitt barn. Eller sina barn. Eller hur? Man tar emot sina barn. Man älskar dem. Man omfamnar dem. Men det är också att lämna ifrån sina barn. En dag. Och det är liksom någonting som sker hela tiden. Nej, men nu får du gå själv. Kan du gå och göra det där? Och så en dag tänker man, nu står du på egna ben. Och då är ju också så här att går någonting snett i ens uppväxt så är det ju oftast där. Man blir inte emottagen. Hur många kan inte vittna om det? Eller man kanske aldrig får gå själv. Man blir liksom ihopsnärjd med sina föräldrar. Och de här problemen fanns i Jakobs familj. Absolut. Det här skulle många liksom psykoterapeuter kunna sätta tänderna i och se att här fanns det problem. Och nu tänker ni kanske, var inte temat ett välsignat liv? Vart är han på väg? Jo, men jag tror att det här hör ihop. För vi söker, alla människor söker efter välsignelse. Vi söker efter att bli välsignade, och då hör det ihop såna här saker. Så första frågan då, som Jakob kanske ställer till oss. Var kommer du ifrån? Hur ser det ut där du har vuxit upp? Hur påverkar det dig? För jag är övertygad om att det här påverkade både Esau och Jakob. Att det var trasigheter. Det var föräldrar som, en mamma som höll Jakob stenhårt. Och jag tänker, det ska vi inte fördjupa oss i. Men kanske var det så att Rebecka, hon blev lite för fixerad vid det hon hade hört Gud säga. Och hon tog saken i egna händer. Hon såg att det här är vägen för Jakob. Det ska bara bli så. Det är han som välsignelsen ska gå vidare till. Men hur ser det ut i våra liv? Och jag vet inte, har ni reflekterat över det? Det är bra att få göra det. Det här är min uppväxt. Det är bra att få konstatera, oh, vad jag är tacksam över det här. Jag är så tacksam över att jag blev, att den, över den här välsignelsen, eller det här jag fick uppleva. Men jag ser också att de här problemen fanns. Och det har format mig. Om vi går vidare, så var det så. Jag tror att verkligen Jakob, om han skulle sätta en rubrik över sitt liv, så skulle han kunna säga, men jag har jagat efter välsignelse. Om det är någonting jag har gjort, så har jag törstat och hungrat efter att få bli välsignad. Vi ska titta på den här berättelsen. Ni vet, när han lurar sin far. Och vet ni inte det, så ska jag förklara berättelsen. Jag ska inte förutsätta att man kan söndagsskoleberättelserna. Men i alla fall, Jakob, man kan se hur han jagade efter att bli välsignad. Han gav sig iväg och sökte efter välsignelse, eller bekräftelse kan man säga, hos den allra vackraste flickan. Han kom till sin släkting Laban, som hade två döttrar, och han såg direkt, wow, Rakel, vilken tjej. Han ville bli välsignad. Och senare, längre fram i hans liv, då brottas han med Gud. Det är en märklig berättelse. Var det en ängel, var det Gud? Frågar man Jakob, så säger han, jag har brottats med Gud. Och då vägrar Jakob att släppa taget, för han vill bli välsignad. Och jag tror att vi också behöver se det där. Alla människor söker efter välsignelse. Vi ropar efter det. Och det kan ju se ut på så olika sätt. Men jag tänker, de här, vi längtar ju efter att få höra ord som kan bygga upp oss. Det är ju så med ord. Det är ju väldigt märkligt att det vi uttalar med våra munnar, våra läppar, vår tunga, kan bygga upp oss. Små enkla ord kan faktiskt, det kan ju skingra mörker. Ett leende och ett ord kan liksom, wow! Eller hur? Känner ni igen det? Och tvärtom också. Det kan låsa oss. Och också avsaknad av ord. Tystnad, det kan ju få oss att liksom krympa. Och det är ju också avgörande vem som uttalar de här orden. Ni vet hur, i alla fall så är det i mitt liv, att det är klart att man, kommer man in i ett nytt sammanhang, eller har man varit i ett sammanhang, så är det ju inte, man söker liksom, okej, jag är på en arbetsplats, så är det viktigt kanske vad chefen säger om mig. Man vill ju ha de vackraste orden från den mest betydelsefulla personen. Så fungerar vi människor. Vi söker, och så var det hos Jakob. Och då kan, tänker jag, att Jakob ställer den där frågan som vi kan reflektera över. Hur ser vårt sökande ut? Var söker vi välsignelse? Där du befinner dig, på din arbetsplats kanske, eller i din vardag, eller skolan. Hur ser vårt sökande ut? Hur tar det sig uttryck? Okej. En avgörande berättelse då för Jakob, som hör ihop med hans familj och hans liv, det var ju när Isak, pappa Isak, blev gammal. Han kände att nu håller min tid på att ta slut. Jag kommer nog snart dö. Han var blind, i stort sett blind. Och han sa då till Esau, han sa så här. Isak sa, jag är gammal, jag vet inte hur långt jag har kvar. Hämta dina vapen, kogret och bågen, och gå ut och så skjuter du ett villebråd åt mig. Och så lagar du till en av mina älsklingsrätter. Och så bär du in till mig så får jag äta. Sen ska jag ge dig min välsignelse. Och den här välsignelsen, den var liksom något utöver det vanliga. En välsignelse som uttalas på en dödsbädd. Det är väldigt liksom definitivt. Jag tänker att det var nästan på något sätt som en... Ni vet att vi har ju heliga handlingar. Vi har till exempel när vi har en vigsel, så är det ju ord som uttalas och vi tänker, nu sker det. Nu blir de ett, de här två. Och det här var en sån där helig handling som skulle ske för att Isak skulle kunna ge välsignelsen och liksom på något sätt ange riktning för Esaus liv. Det där hör mamma Rebecka. Och det bekymrar henne och tänker att nej, det får inte ske. Det är ju Jakob som ska ha den här välsignelsen. Och Rebecka är handlingskraftig. Hon kallar in sig Jakob. Kom, nu ska vi göra så här. Du ska se ut, du ska kännas som din bror. Så vi tar på dig en skinnfäll. Vi kommer fixa det här. Du kommer att få kännas precis som Esau. Jakob, han känner, jaha, hur ska jag, jag vet inte. Tror du på det här, mamma? Ja, det här, vi måste göra det här. Det är du som ska ha välsignelsen. Inte nog med det. Jag lagar till den här måltiden. Vi får gå och ta en chilling. Det här måste gå fort. Och jag vet precis vad din pappa Isak tycker om. Du ska smaka som din bror. Okej. Okay. Och så får du ta på dig hans kläder. Du ska lukta som din bror. Det är liksom planen. Varför? Jo, men det är du som ska ha den här välsignelsen. Tänker Rebecka om Jakob. Det är du som ska få den här inriktningen. Hur fick Jakob göra för att få välsignelse? Han fick bli någon annan, eller hur? Han klädde ut sig. Han verkligen intog en annan roll. Och här tror jag vi behöver se. Kan känna igen oss. Jag kan känna igen mig så mycket i Jakobs liv. Jag vet att jag kom i en punkt, kanske. Jag vet inte om jag var så där 35-40 ålder. Nu är jag närmare 50. Men där jag faktiskt verkligen reflekterade över. Oj, vad jag har klätt ut mig. Kanske ännu, särskilt i min ungdom, att man har gått så långt för att få människors välsignelse. Man kanske har tagit en åsikt. Man kanske har tigit med en åsikt för att man vill ha det här från människor. Man har klätt ut sig. Och för mig var det faktiskt så att det blev en, liksom en liten sorg i mitt liv. Tänkte så här, tänk om jag inte hade gjort de här sakerna. Jag ska inte påstå att det var några helt vansinniga saker jag gjorde. Men jag kunde ändå konstatera att det här var nog inte det. Jag gjorde det av fel anledning. Och det är det som är det luriga med det här. Vi kan göra goda saker. Fast vi gör det för att vi drivs av att få välsignelsen från människor. Och jag tror att det här behöver på något sätt avslöjas. Inte så att vi ska skämmas. Men så att vi kan liksom se, okej, så här är det. Så här ser det ut i mitt liv. Tänker Gud har skapat oss för att vi ska bygga upp varandra. Det är något gott. Vi ska bekräfta varandra. Vi ska liksom ge varandra kärlek. Men om det blir vår djupaste drivkraft. Att vi gör saker för att fiska hela tiden. Då hamnar vi i fel riktning. Så frågan från Jakob är här. Och den är ju lite mer rannsakande. Hur ser vår förklädnad ut, om vi nu har den? När klär jag ut mig? Och varför gör jag det? Det finns en författare som är värd att citera här, som heter Hjalmar Söderberg. Ett klassiskt citat. Han säger så här: Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris som helst. Vi människor kan gå otroligt långt. Och kanske många gånger gör vi saker helt oreflekterat. Vi köper saker, investerar i saker utan att reflektera. Varför gör jag det här egentligen? Varför är det här viktigt? Varför är de här kläderna viktiga? Den här bilen eller den här investeringen? Är ni med på vad jag menar? Och jag tänker många ungdomar idag. Alltså vi vet ju hur många ungdomar som helst. Man kan hamna snett. För att man vill, man är benägen att gå långt efter att få höra och få bli sedd och få bli välsignad av andra. Hur ser vår förklädnad ut? Och det är också en rannsakande fråga. Är församlingen en plats där vi kan känna, ja men vad skönt det är att få komma hit. För här behöver jag inte klä ut mig. Här får jag komma som jag är. Här kan jag hänga av mig mina masker. Jag vet att tror det var på en frizon när det fanns en gång i tiden uppe på Torpen, en ungdomsfestival. Då hade de gjort stora soptunnor. Och så hade de lagt ner några masker där i. Och så sa de, innan du går in i torpladan, släng din mask här. Ganska bra. Är församlingen, känner ni att det är så? Ja, men här behöver jag inte klä ut mig. Jag kan få klä upp mig för att det är glädje att få möta mina vänner, för att det är gudstjänst. Men jag behöver inte förställa mig. Det är en plats av vila. Och för att citera Daniel då, i sin bok, han säger i det här kapitlet, så säger han som har skrivit den här boken, Ett helt liv. Jag kom i samtal med en person för länge sedan, och i samtalet frågade jag, har du varit i kyrkan på länge? Svaret kom, nej, jag har inte känt mig på topp. Det är nog väldigt vanligt. Man orkar inte. För att man känner att jag måste visa upp något. Vi går tillbaka till den här berättelsen. Och nu kanske vi kommer till något väldigt grymt, tänker jag, som kom att prägla Jakobs liv. Alltså, Jakob, han går in utklädd till Esau. Och han är nog väldigt osäker. Hur ska det här gå? Och Isak är tveksam. Han känner inte, men är det din röst? Han vill testa. Han gör alla tester. Han känner. Ja, det känns som Esau. Han äter maten. Ja, men det smakar som Esau. Och så ska han göra ett sista test. Han ska kyssa sin son. Och när han kommer nära, då känner han lukten ifrån Esaus kläder. Och Isak, han spricker upp och så ger han välsignelsen till Jakob. Då kände han lukten av Esaus kläder och han välsignade honom och sa, som doften från marker som Herren välsignat är doften av min son. Och det är ju vackert. Men tänker man på hur det var för Jakob att få titta in i sin pappas ansikte som spricker upp och så få veta att det här var ju för min bror. Ganska grymt. Vad gör det med en människa, tänker jag. Och det går, Jakobs liv går sönder efter det här. Han börjar jaga och han ger sig ut på den här jakten efter välsignelse. Det liksom faller samman. Men det fantastiska är också, och det skulle nog vara ett annat bibelstudium, det är att Jakob, han hittar någonstans på vägen. Han ser sitt sökande, det som vi jobbar med lite här, att faktiskt få syn på sitt sökande. Och så kommer han till den punkten då han inte ger sig. Nej, han vill vara välsignad av Gud. Han vill ta emot den här välsignelsen av Gud. Han konstaterar mot slutet av sitt liv, det kan man läsa första Mosebok 47. Få och svåra har mina levnadsår varit. Och han, som jag sa, han brottas med Gud och säger: jag släpper dig inte förrän du har välsignat mig. Så de här frågorna har vi. Hur ser det ut? Vad söker vi? Hur söker vi? När klär vi ut oss? Och det här får vi samtala med Gud om. Det här är på något sätt den här sträva delen av predikan. Och det är den större delen av predikan. Jag ska inte säga så mycket mer. Men vi måste landa i det som är evangelium, eller hur? Vi kom ju hit för att vi vill höra evangeliet. Ylva Eggehorn, hon skriver så här: välsignelsen har alltid varit höjdpunkten i gudstjänsten för mig. Det djupa accepterandet. Det jag upplevde i farmors varma blick när jag var barn mötte jag i den 3000-åriga aronitiska välsignelsen och prästens höjda öppna hand. Jag är älskad, mottagen bara för att jag finns. Livet vill min existens. Jag är accepterad av hela kosmos. Evangeliet är ju det vi samlas här idag för att vi tror att Guds ansikte, det spricker upp. Det skiner när den ser på oss. Ni vet, när Jesus ska döpas, när han går in i sin tjänst, så står det att himlen öppnar sig. Och jag brukar tänka så här: det är som att fadern inte kan vara tyst. Han bara: wow, nu händer det. Det här är min son. Ser ni honom som jag älskar? Det är han som är den utvalde. Och det är evangeliets ord. Det är precis så vi får närma oss Gud. Guds ansikte spricker upp inför oss. Och han vill ösa sin välsignelse över oss. Och det som är det fantastiska är att vi behöver inte klä ut oss. Vi behöver inte förklä oss. Utan han säger: du är min dotter, du är min son. Jag har utvalt dig och jag vill välsigna dig. Och som vi hörde i inledningen här, om Jesus säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Så när vi får fatt i det här, som jag tänker, det här är en sanning som vi snuddar vid, och ibland så kanske vi känner att ja, jag saknar det fortfarande. Jag vill verkligen landa i det här. Får jag säga någonting mer om mitt liv, så var det så att så jag är uppvuxen i kyrkan. Jag har hängt kvar i den. Men det som man kan nog se, när man ser bakåt på ens liv, så kan man se, ja men okej, där hände något viktigt och då gjorde Gud någonting och där fick jag göra upp med det. Så det är en resa. Och en viktig punkt i mitt liv, det var när jag faktiskt fick, jag var på en retreat, var så där några dagar där man får liksom stänga av och nu är det du och jag, Gud. Och så kom det, då tänker man ju, nu ska ju allt härligt ske. Nu får jag vara inför Gud och lovsjunga. Men så kom det upp en djup besvikelse i mitt liv. En besvikelse där jag kände så här, så från tidig tonårstid faktiskt. Där jag kände ett tvivel. Älskar du mig verkligen? Och jag vet att jag fick minnet av när jag var tonåring och hade jämfört mig. Jag tyckte att den fick ju uppleva Gud. Och den fick uppleva Gud på det här sättet. Och det var som att det kom fram, den här besvikelsen. Och så fick jag tala med Gud. Och det var liksom ingen ögonblicklig förändring. Men något viktigt skedde där. Jag fick berätta. Gud, det var lite som en brottningskamp. Nu ger jag mig inte. Jag vill ha din välsignelse. Jag vill finna den där vilan. Och jag vill veta att du verkligen älskar mig. Att ditt ansikte lyser. Och jag kan vittna om att det har skett. Och jag tänker att det är någonting som Gud vill ge var och en av oss. Och det kan ta lång tid. För vi söker på så många olika ställen. Men vad händer med våra liv om vi lever i den där källan? Gud är vår djupa välsignelse. Då kan vi börja prioritera saker på ett annat sätt. Är ni med? Och jag är övertygad om att Gud vill föra oss till den punkten och att vi ska få vara kvar där. Att Herren välsignar oss. Det var dagens predikan. Har ni fått med er några frågor? Och så får vi ge vårt gensvar på det här. Jag har ingen aning om vad som händer i era liv här nu. Man kan få många tankar. Men vi får gå nu. Vi ska sjunga lovsång och vi ska ha förbönstund. Och så får vi samtala med Gud. Men jag läser välsignelsen om det är okej. Det kanske vi gör i slutet. Men så får det bli en del av predikan. Herren välsigne oss och bevara oss. Vi läser den tillsammans, ni kan den. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.